Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
Halli, hallå.
Hallå. Idag befinner vi oss på Hisingen, närmare bestämt Färjenäs.
Färjenäs och, färjeläge.
Ja, det gamla färjeläget i alla fall. Mm. Det är inte aktivt men det finns kvar rester av det här. Vi står här nere vid nära en liten sandstrand och en restaurang som ligger här nere. Som heter Karl den nionde. Och vi ska ju prata om Färjenäsparken idag. Och vi har precis varit ute och promenerat här uppe på, vad heter berget där?
Oj, nu blev jag osäker om det heter Kvarnberget skulle jag tro att det heter i alla fall. Men det är det berget som ligger bakom eller ovanför Färjenäsparken. Alltså när man kommer in i älven och så tittar man upp vid Färjenäs färjeläge så ser man det lilla berget där ovanför. Där bland annat vi har lite rester av gamla byggnader och liknande.
Vi gick där i mörkret nyss, denna lördag kväll som vi sitter här i bilen och ska podda idag.
Mm. Det är första gången, vi får se hur det går.
Ja, och du som inte är Patreon kan gå in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg och bli det.
För om du ska lyssna på hela det här avsnittet så måste du bli månadsgivare. Annars får du lyssna ungefär 10 minuter och sen så klipper vi bort er som inte är månadsgivare. Men ni som är månadsgivare, ni ska ha ett stort tack för att ni är det och ni kommer få lyssna på hela avsnittet.
Och glöm inte att följa oss på Instagram.
Nej, det ska ni absolut göra.
Gator och torg i Göteborg.
Mm.
Ja, men då kör vi igång.
Mm.
Vi ska ju alltså prata om Färjenäs. Och det första Göteborg, eller det gamla Göteborg.
Mm.
Men ska vi börja med det? Det första Göteborg som man kallar det. Eller Karl den niondes Göteborg. Vad var det?
Ja, vi såg ju lite rester av Karl den niondes Göteborg när vi var uppe på det här berget. Det finns ju rester av den gamla kyrkan som fanns i anslutning till Karl den niondes i Göteborg. Och Karl den nionde, han var ju kung i Sverige vid sekelskiftet 1600 och sen fram till sin död 1611. Och han är ju den som har fått äran av att ha grundat den första staden längs med Göta älv som hette Göteborg. Vi har ju ett antal föregångare i form av gamla och nya Lödesö längst uppe mot Lilla Edet och respektive Gamlestan. Sen har vi även Älvsborgs slott som låg precis rakt över älven från där vi sitter idag. Men Karl den nionde, när han hade varit kung eller egentligen riksföreståndare ett par år efter att han hade fördrivit sin brorson Sigismund från tronen och från Sverige, så bestämde han att det skulle byggas en stad mitt emot Älvsborgs slott, alltså på andra sidan älven, på Hisings sidan. För den här delen av Hisingen längs med älven tillhörde ju Lundby socken och var därmed en del av Sverige, en del av det svenska Hisingen. Och i januari 1604 så kom Hans Flemming, som var en nederländsk byggmästare, till Göta älvs mynningsområde. Och han hade fått i uppdrag att mäta ut gator och tomter i en liten dalsänka mitt emot Älvsborgs slott. Och Hans Flemming, det är en annan person som har med Karl den nionde, men Hans Flemming, han har ju, som ni säkert förstår, gett namnet till Flemingsgatan, som är en av de gator som går här från Färjenäs färjeläge upp till Hiversbergsmotet. Den andra är ju Karl den niondes väg. Och Karl den niondes Göteborg uppförs för att existera parallellt med nya Lödesö vid Gamlestan. Och det var framförallt utländska köpmän och hantverkare som bebodde Karl den niondes Göteborg. Nederländska köpmän hade ju precis bildat det ostindiska kompaniet och deras skepp hade börjat korsa världshaven. Tyvärr så vet vi väldigt lite om hur Karl den niondes Göteborg såg ut. Det finns 3 ritningar i svenska arkiv med raka kvarter och symmetriska murar och vallgravar. De här ritningarna konstaterade man dock för ungefär 100 år sedan var rena skrivbordsprodukter som egentligen inte alls avspeglade hur Karl den niondes Göteborg såg ut. Det enda vi egentligen vet det är ju att kyrkan låg uppe på berget eftersom grunden till kyrkan fortfarande finns kvar. Och det är ett av de få synliga spåren av Karl IX Göteborg som fortfarande är kvar uppe på berget. Våren 1611 så förklarade Danmark krig mot Sverige och det är det kriget som kommit att gå till historien som Kalmarkriget. Och i samband med Kalmarkriget så förutom att erövra och ockupera Älvsborgs slott så bränner danskarna i princip ner hela Karl IX Göteborg till grunden. Och det gör ju att Karl IX Göteborg upphör att existera efter bara en handfull år som stad. Efter Kalmarkriget så sluter man freden i Knäred 1613 och Sverige får betala Älvsborgs andra lösen. Vilket innebar att man fick betala 1 miljon riksdaler silvermynt i 4 delbetalningar för att få tillbaka Älvsborgs slott, Lödöse, Nya Lödöse samt 6 härader i Västergötland. Sverige lyckades efter mycket om och men att betala tillbaks de här betala de här 1 miljoner riksdalerna. Men då hade Karl IX dött. Han dog 1611 på hösten och hans son Gustav II Adolf bestämde en ny plats för den nya staden Göteborg. Och det är ju den staden som växer fram från grundandet 1621, alltså staden innanför vallgraven. Och det enda vi egentligen har kvar från Karl IX Göteborg är den här kyrkgrunden uppe på berget. Samtidigtvis namnen på dels Karl IX väg och den relativt nyöppnade restaurangen här nere på Färgenäs färgeläge som heter just Karl IX.
Men vad hände sedan med området när det nya Göteborg byggdes 1621?
Alltså Färjenäs tillhörde ju som sagt Lundby socken och var därmed till skillnad från de kringliggande områden svenskt. Hela Hisingen blir ju svenskt i freden i Roskilde 1658. Men under de följande i princip 250 åren så var Färjenäs området här jordbruksmark under hemmanet Färjestaden eller Färjenäs som gränsade till gården Pölsebo i öster. Och det här är ju namn som fortfarande finns kvar till viss del i stadsdelarna. Alltså Färjenäs och Pölsebo. Och 1632 så sluts ett avtal om att man skulle ha en färjeled och en väg genom Färjestaden som skulle vara öppen för fri passage och gårdens innehavare hade ansvar för färjetrafiken över till fastlandssidan. Så det här färjeläget som vi idag bara ser resterna av användes redan på 1600-talet som en förbindelse mellan Klippan på fastlandssidan och Hisingen och Färjenäs bönder som tog sina båtar in till stan för att sälja varor. På 1700-talet så ska det ha funnits en vaktstuga och en krog här nere vid färjeläget. Längs med stranden så fanns det sillsalterier och trankokerier och omkring 1750 så anläggs också ett tegelbruk i anslutning till Färjenäs.
Och då tar vi ett rejält kliv fram till 1800-talet när industrierna kommer till området.
Ja, 1800-talet är ju det stora industrialiseringsårhundradet i svensk och Göteborgs historia. Fast även en bra bit in på 1800-talet, så in på 1800-talets mitt, så har området här kring Färjenäs fortfarande en väldigt lantlig karaktär. Färjestället hade ett par byggnader omkring sig och det här området kallades då för Färjestaden. Och gårdsanläggningen som låg intill omnämndes som Färjenäs. I slutet av 1800-talet så börjar strandområdet att utnyttjas för industrier och andra liknande typer av verksamheter. Och i och med att det anläggs industrier längs med vattnet så började också utvecklas ett litet samhälle. Och vid sekelskiftet 1900 så är det relativt tätt bebyggt med olika företag som ligger här längs med stranden och bostadsbebyggelse innanför, alltså upp mot Kvarnberget. En av de största fabrikerna, det var en snickerifabrik som grundades 1893. Och den här snickerifabriken, den låg ungefär där golfbanan, eller den här driving rangen tror jag det heter, det låg tidigare där nu delar av Färjenäsparken ligger. Sen öster om den snickerifabriken så låg Göteborgs salt- och sodafabrik. I slutet av 1800-talet så etablerades Västkustens Petroleum aktiebolag i västra delen av Färjestaden, och på 1930-talet började oljehamnen Ryahamnen att anläggas på strandområdet lite längre västerut på Hisingen. Den här färjeleden som är själva anledningen till att Färjenäs färjeläge överhuvudtaget finns och att Färjestaden och Färjenäs växer fram, den utvecklas också den under slutet av 1800-talet. 1874 så ersätts den gamla roddfärjan med en ångfärja, och i början av 1900-talet så drevs två färjelinjer, en för persontrafik och en för hästtransporter. Och i och med att industrierna växer fram längs med vattnet här i Färjenäs så ökar ju också behovet av arbetskraft. Och vid den här tiden så är det ju mycket vanligare att människor bor i anslutning till sina arbeten. Alltså man pendlar ju inte på det sättet som vi gör idag. Vilket gör att det byggs bostadshus bland annat på Lindholmen borta vid Kvilletorget och vid Färjenäs, och det öppnas butiker i området.
Då tackar vi er som inte är Patreons.
För ni får inte lyssna längre. Ni får inte höra vad som händer med Färjenäs och färjeläget under resten av 1900-talet och utbyggnaden av
färjeläget. Ni vet vad ni ska göra.
Bli Patreons nu allihopa, ja, som inte är det redan.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.